au cours de... Il y aura un QR code.
يلا بسم الله إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأهلا وسهلا تل أن يكون تفسير بسورة الفجوز عمة دبي الحمد لله حكم السلام تل سورة الغاشية بكتاب من أكتي أكتن دي سورة i numreringen och El Ghashia kan översättas till den överväldigande, det som kommer att täcka, ta över och betäcka på domedagen. Och El Ghashia är ett av domedagens många namn som betyder på en av domedagens händelser, vilket vi inshallah kommer att gå in på. Och denna sura är Mekkia, den uppenbarades i Mekka och den är 26 ayah. Och denna sura som många föregående kapitel i Koranen betonar och lägger vikt på att förankra tron på det kommande livet, domedagen, återuppståndelsen och att varje människa kommer att stå till svars för hennes gärningar i det kommande livet. Och vi nämnde också i förra lektionen att profeten alaihissalam brukade läsa denna sura vid vissa tillfällen. Vi måste komma ihåg det. När brukade profeten alaihissalam vanligtvis läsa denna sura?
Eid.
Isha. Isha. Någonting mer?
Juma.
Hadithen är Juma och Eid. Läste han Al-A'la och Al-Ghashiya. Alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här efter al-basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hal ataka hadithu al-Ghashiya. Har berättelsen nått dig om den överväldigande? Yani ett av domedagens namn, den överväldigande, som kommer att överväldiga människorna med sin skräck och sitt straff. Så här är ett av domedagens många namn. Och Imam Sa'di nämner här att Allah subhanahu wa ta'ala här påminner oss om den svåra situationen som kommer att råda på domedagen, då människorna kommer att återuppstå. De kommer att täckas och omges av denna skräck och rädsla. Och de människorna kommer att stå till svars för sina gärningar för att sedan delas upp till att vara från paradisets folk eller eldens folk. Och det finns inget tredje, utan det är fariqun fil janna och fariqun fil sa'ir. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i beskrivningen om folket som ska till elden och folket som ska till paradiset. Och Allah nämner först folket av elden. Och de är ju majoritet av mänskligheten, människor och jinnen, som kommer att hamna i helvetet, må Allah skydda oss. Och endast en liten del av mänskligheten kommer att skonas och få gå in i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver dem då han säger wujuhun yawma idhin khashi'a. Vissa ansikten ska på den dagen vara förnedrade, amilatun nasiba, utarbetade och uttröttade. Nej. Vissa ansikten ska på den dagen vara förnedrade. Yani låga, förnedrade, khashia, yani al-dhul wal-fadiha wal-khizy. Inga synonymer på att de kommer vara förnedrade, låga, vanärade. Varför? Amilatun nasiba, de kommer att vara utarbetade och uttröttade. Här finns det ganska långt tafsir hos de lärda, de diskuterar. Dessa ansikten hos icke-muslimerna som på domedagen ska få vara mörka, förnedrade och vara utarbetade och trötta. Är det på domedagen eller är det i dunya? Och vissa säger att det här handlar om att de var utarbetade och uttröttade i dunya och kommer därför att förnedras på domedagen. Är ni hur? Och då nämner man yani de tröttade ut sig i sin kuffer och sin kyrk, i sin otro, förnekelse och kamp mot islam. Och därför det berättas i tafsir att en gång så såg Umar ibn Khattab radiyallahu anhu en munk, en man som levde ett munkliv. Och den här mannen levde otroligt simpelt. Yani, han hade ingenting till. Och han kämpade dag och natt med sin kyrk och sin kuffer och hängivenhet och sina innoverade former av dyrkan. Så pass att han yani, var helt utbränd, helt trött, helt svag. Ansiktet, man såg på honom att han var helt slut igen. Så Omar grät när han såg den här mannen. Så de andra säger, ja, Amir al-Mu'minin, han är kristen, han är inte ens muslim, vad gråter du för? Så han sa, ja, ni kollar på den här personen som tröttade ut sig, ja, i batil, i falskhet. Kolla vad han kommer att möta i nästa liv, och så läste han den här versen. Förstår ni? Ja, när han tröttar ut sig, för vad? För ingenting. Ja, ju mer han gör, ju längre ner han hamnar i helvetet. Det han gör är inte för Allahs skull, det är inte korrekt. Det kommer inte accepteras som personen. Det han gör är inte för Allah, det är för Jesus eller mot helgon eller Maria eller liknande. Och det han gör är inte heller i enlighet med vad någon profet har kommit med. Utan det är bara innovationer. Och de nämner också här vissa al-khawarij, liknande vissa ahlul bidah. Tröttar ut sig i innovationer och kommer inte ha något annat än eld som belöning på domedagen. Khawarij, den här vilseledda, vidriga sekten som har den äckligaste ideologin, som är den mest destruktiva ideologin och skadliga mot islam och muslimer, som ISIS och Boko Haram och Shabab och liknande, som är noll förenligt med islam. De här människorna, i alla fall i början av deras uppkomst, tröttade ut sig i dyrkan. Idag nej, idag de är på en annan nivå. Gärna. Men i början av dess uppkomst, de som stred mot sahaba, de tröttade ut sig i dyrkan. Så pass att profeten alaihissalam sa att ni kommer att se ner på er bön, en sahaba, jämfört med khawarij bön. De kommer be mer än vad ni ber. Be mer än sahaba. Fasta mer än sahaba och läsa mer av Koran än sahaba. Men, han sa, deras iman passerar inte halsen. Det är bara ytligt. Och han sa att de är helvetets hundar. Helvetets hundar. Om jag levde skulle jag strida mot dem. Och ja, det finns många hadithier om dem. Så här, de tröttar ut sig. Fastar på dagen, ber på natten, läser Koranen på dagen och krigar och gör det ena och det andra. Men för vad? För shaitan. Yani, de gör det av oislamiska anledningar. Och strider mot Ahlul Islam, som hadithen nämnde. Att deras kamp är inte mot shaitan och hans parti. Deras kamp är mot de troende. Yani, ska de då belönas för att de har gjort jihad? Tror ni det? Du går och dödar troende, vilket är yani den grävsta synden typ efter kyrk och kuffer. Och sen du säger, mashallah, det är jihad, jag ska till Jannah och jag är martyr. La, kell. Det här är yani en illusion. Och de här personerna är vilsen. Men de tröttar ut sig. Och trots det så är de i helvetet i kommande liv. Och man kan se samma sak hos vissa andra innovatörer. De tröttar ut sig i hängivenhet. Någon kanske sitter vaken hela natten och gör någon innoverad form av dhikr. Han får ingen belöning för det. Han blir utmattad, uttröttad och får istället synder för varenda innovation han gör. Är ni med? Och det här är en viktig tankeställare till oss. Att vi ska aldrig låta oss bedras och luras av, låta skenet bedra. Och bara kolla på en persons yttre. Utan du ska alltid kolla på personens gärningar, ideologi överstämmer med Koranen och Sunna. Det handlar inte om hur mycket en person gör. Att du är imponerad av hans hängivenhet och hans stora antal av böner och dyrkan och dyker. La. Är den i enlighet med Koranen och Sunna? Är den i enlighet med sahabas väg radiyallahu anhum? Ja eller nej? Där har vi de kriterier som vi muslimer går efter. Är ni med? Men vissa jahala, vissa okunniga människor, yani förundras över hur mycket en person gör och kollar inte på vad personen gör. Är ni med? Yani någon sufi, han sitter och säger Allah, 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 en miljon gånger hela natten. Är det en dhikr man belönas för? Att säga Allah, 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 eller hu, hu, hu. De säger så. Belönas du för det? Nej, du får synd för det. Det saknar grund i islam, saknar grund i sunnah. Istället för att vara haker, du ber lite qiyam al-layl som är i enhet med sunnah, voilà, du skulle få så mycket belöning. Men du gör den här bid'ah, och det är så shaitan också lurar folk. Att han vet att han personen vill dyrka Allah, försöker han få honom att dyrka Allah på ett felaktigt sätt, så att han faller in i bid'ah och får synd istället för goda gärningar. Och sedan leder den här innovationen och bid'ah personen bort från islam. Så ibland till kufr, till otro. Vi börjar med en liten dikter och det slutar med en gravdyrkan och förnekelse av uppenbarelsen och liknande saker. Må Allah skydda oss. Så vissa ansikten kommer på domedagen och var uttröttade av allt de gjort i detta liv av felaktighet. Men de kommer att vara förnedrade, för de har ingen belöning att hämta hos Allah, utan det är endast skam och straff som väntar dem på domedagen. En annan tafsir av versen är att de kommer på domedagen vara förnedrade och utmattade i helvetet. Utmattade i helvetet av allt straff de kommer att få utstå. De kommer att få gå runt och bära på sina bojor och kedjor. Och vissa i tafsir nämner att de kommer att tvingas bestiga ett berg i helvetet med sina bojor och kedjor. Om och om och om igen. Och från straff till straff till straff i tusentals, miljontals år utan vila. Och då kommer de att vara helt förstörda. Det är inte ens någon utmattningssyndrom, utan det är kallt. Det går inte att beskriva och sätta ord på den förnedring och straff de kommer att få lida på domedagen. Och i all evighet må Allah skydda oss. Och sedan så nämner Allah subhanahu wa ta'ala vart dessa ansikten kommer att få brinna. Taslan naran hamia. De ska få brinna i en het eld. En eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Där i ska de få brinna. En eld som inte utelämnar någonting. Dess bränsle är människor och svavelsten. Men waquduha an-nasu wal-hijara. Människor och svavelsten kommer vara dess bränsle. Och de statyer och avgudar som de dyrkade i detta liv kommer vara bränsle till helvetet. Och där kommer de då att förbrinna denna eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. A'udhu billah min dhalik. Subhanallah. Så pass att det finns en hadith som Sheikh Albani håller att vara hasan, att profeten alihi salatu wassalam sa att om det fanns en moské, en plats, samlingplats med, för han nämnde 1000 personer, och en person från helvetet skulle andas ut, han skulle andas ut i den platsen, så skulle allt på platsen brännas upp. Det var andas ut, yani hans, så kom från hans mun, skulle bränna upp allt som finns i hans omgivning. Så det är eld, yani som Allah säger, över dem, under dem. Kläderna är eld, maten är eld, drycken är eld, allting är eld. Och Allah skydda oss, subhanallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, tusqa min aynin aniya. De ska få dricka ur en skållhet källa. De kommer att i helvetet få dricka från en källa som vars dryck är så pass varm den kan bli. Och vissa nämner här inom tafsir, yani en dryck som har kokat i tusentals år i förberedelse för dessa förnekare. Den har börjat koka den dagen Allah skapade himlarna och jorden. Yani den har nått toppen, den är max av hetta. Det finns ingenting varmare än den här drycken. Det är den de kommer att få dricka. Och denna dryck kommer att slita sönder deras inälvor. Men de är tvungna att dricka. Det finns inget val. De måste dricka. Och då kanske någon ställer sig frågan, gärna att det finns här en källa, eller det finns en källa av dryck i helvetet. Eld och dryck. Gärna, vad är det vi tänker på då? Att det avdunstar, eller hur? Dryck kan inte vara i närheten av eld. Men här nämner Sheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamuh, vikten av att aldrig jämföra det kommande livet med det nuvarande livet. Det är en jätteviktig princip när vi kommer till tro på det fördolda. Alladina yu'minuna bil ghaib. Vi tror på det fördolda, vad som finns i nästa liv. Och vad som finns i nästa liv är inte vad som finns i detta liv. Vi kommer att prata om paradiset sen. Och det nämner Ibn Abbas att det enda som finns i paradiset av vad som finns i detta liv är namnet. Ja, det finns äpplen, det finns granatäpplen, det finns bananer. Det är bara namnen som är lika. Det är inte själva frukten, dess smak och konsistens och så vidare. Utan det är bara namnen som är lika. Och därför så säger Allah också i Koranen surat Sajda att de vet inte vilka dolda skatter som finns för de förberedda. Ja, vi vet inte vad som finns, den sanna verkligheten av vad som finns och väntar i nästa liv. Det kan vi bara veta då. Är ni med? Så att man ska aldrig som muslim göra den här analogin. Att se att det här är ologiskt, om det skulle finnas vatten i elden skulle den avdunsta. Lär. Alaysa Allahu ala kulli shay'in qadir. Är inte Allah kapabel att göra exakt vad han vill? Att skapa ett vatten som inte dunstar bort i elden? Jo, kallas. Det här är det som skiljer oss muslimer från de icke-muslimerna. Eller de som sätter sin aql, sitt sjuka förnuft före uppenbarelsen. Och säger att det är ologiskt och det funkar inte. Nej. Vi följer en naql. Vi följer uppenbarelsen och inte en aql. Vi sätter inte intellektet före uppenbarelsen. Men som de lärda säger, att det sunda intellektet motsätter sig inte heller uppenbarelsen. Utan det är bara det sjuka intellektet. Eller en person som missförstått uppenbarelsen. Så att man inte heller säger att islam är en ologisk religion. Den är logisk för den som förstått sig på dess texter. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Laysa lahum ta'amun illa min dari. De ska inte få någon mat förutom från en torr och taggig växt. Eller vad är det de ska äta? De kommer att tvingas att äta i helvetet. Och den här maten de kommer att få äta, vissa lärde sig här att denna torra, taggiga växt är en växt av eld. Och det nämns också här av vissa inom tafsir att det är zakum. Som Allah också refererar till i Koranen. Att de kommer att få äta från en frukt som kommer från en shajarat zakum som växer från helvetets botten. Och dess frukter liknar ru'us och shayatin, djävularnas huvud. Och profeten alaihi salatu wassalam, han sa: om en droppe från zakum skulle komma på planeten skulle den förstöra dess uppehälle. En droppe från zakum skulle vara värre än hundratals atombomber. Den skulle förstöra allt på jordens yta. Så sa han: vad tror ni då om personer som har det som sin näring? Det är troligt med hända med honom när han äter dessa frukter. Subhanallah. Och Allah skydda oss. Och det nämns också att den här vad kallas det för? Shibr. Liknar en daria, liknar en sorts ökenväxt som finns på den arabiska halvön som växer på marken. Den växer som en taggbuske fast på marken. Och det här är namnet på den då den är torr. Inte då den är egentligen färsk och bara regnat, utan den har torkat. Så torra taggväxter kommer att få dricka. De fastnar i halsen. Och när de fastnar i halsen vill de ha något att dricka. Och då får de dricka den kokande igen i drycken som smälter sönder deras ansikten. Och förstör deras inälvor. A'udhu billah. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala om den här växten som de kommer att äta: La yusminu wa la yughni min ju'. Som varken ger näring eller stillar hungern. Yani, och då säger Imam al-Sa'd att det här är syftet med att äta. Varför äter man? Jo, man äter för att få näring eller stilla sin hunger. För man lider av hunger. Om du inte ätit på flera dagar eller druckit så kommer du lida. Du kommer ta skada. Och du äter för att få näring. Och du kan också äta för att njuta, men det är helt uteslutet. Så folket i helvetet kommer att leva, som vi talade om i förra lektionen. De kommer varken leva eller dö. Eller vara i tillstånd däremellan. Och då kommer de att få äta den här maten som varken ger näring eller mättar hungern. Den fyller ingen sådan funktion. Utan funktionen är endast att skada i människan. Att straffa människan. Det är den enda funktionen som den här maten har. Må Allah skydda oss. Och sedan så, alhamdulillah, talar Allah azza wa jall om Ahlul Jannah. Och vi har ju nämnt det här förut att Koranen är methani. Koranen varierar, skiftar ständigt mellan att tala om motparterna. Talar Allah om de onda, talar han därefter om de goda. Talar han om de goda, talar han därefter om de onda. Talar han om sanningen, talar han om falskheten. För att muslimen ska vara upplyst och ha kunskap om vad som är rätt och vad som är fel. Egenskaperna av folket av sanningen och egenskaperna av de yani, falska, lugnaktiga förnekarna. Så att man som muslim ska ha en omfattande kunskap om detta. Så Allah subhanahu wa ta'ala talar här sen om Ahlul Jannah. Och då säger han: Wujuhun yawma idhin na'ima. Andra ansikten ska den dagen vara belåtna. Lisa'iha radiyah. Nöjda med sin strävan. Yani, deras ansikten kommer på den dagen att vara belåtna, kommer att skina och lysa upp. Yani som Allah har sagt, den dagen då vissa ansikten kommer att lysa upp, kommer att skina av glädje. Så att de som här nämns i tafsir kommer att vara, deras ansikten kommer att skina av glädje på grund av den sinnesro, sinnesfrid, den spirituella, själsliga glädjen de också känner av att vara i paradiset. Att när du är på topp av att må bra, du har allt du kan önska, du är bästa humöret, så kommer det här också återspegla sig på ditt ansikte. Eller hur? Och så är det också i paradiset. Och då självklart inte ens att jämföra med yani den lyckan som en person kan uppnå i detta liv. Och varför är de också lyckliga? Jo, på grund av den strävan de gjorde. Nöjda med sin strävan. Yani vad de gjorde i detta världsliga liv från goda gärningar och goda handlingar gentemot sina medmänniskor. Så att de är nöjda över det de gjorde i detta liv. Och Allah är nöjda över dem och belönar dem för det goda de gjorde. Är ni med? Och det här är till skillnad från Ahlul Nar, Ahlul Kufr, som kommer att skämmas och ångra allt de gjort i detta liv. De kommer känna skam då de tar emot sin bok i vänsterhanden bakom ryggen. Eller hur? Och nämna att om jag inte hade återuppstått, om jag inte hade fått boken, om jag ändå hade haft en till chans och så vidare. Yani varför gjorde jag det jag gjorde? Och då kommer vi skylla på varandra och skylla på shaitan. Men ingenting kommer att funka på den dagen. Så de troende på den dagen kommer att vara nöjda och kommer att vara nöjda över vad de gjorde i detta liv. Och här är också en tankeställare att vi ska ju göra så mycket gott som möjligt. Så att vi blir så nöjda som möjligt. Och som det har nämnts i vissa athar, att Ahlul Jannah kommer att ångra till och med varenda stund de inte mindes Allah i detta liv. Men de minns Allah, de dyrkade Allah. Men det fanns stunder då de kanske tänkte på annat. Till och med då kommer de att tänka att varför tänkte jag inte på Allah och mindes Allah dessa stunder. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin aliyah, i ett högt beläget paradis. Paradiset kommer att vara högt i nästa liv. Och helvetet kommer att vara lågt. Himlarna kommer att försvinna. Och därför kan man inte säga att paradiset ligger i nästa liv över de sju himlarna. För att det finns inga sju himlar i det kommande livet. Utan det finns bara paradiset och helvetet. Och paradiset har sina darajat, sina nivåer. Och helvetet har sina darakat, sina nivåer neråt. Så paradiset är ett högt paradis. Och det högsta av dem alla heter ett firdaus. Och det är som profeten alaihi salatu wassalam sa, det högsta av paradis och det mellersta av paradis. Och från det flyter och rinner floderna ut till resten av paradiset. La tasma'u fiha laghiya. Där ska de inte få höra ett enda meningslöst ord. Yani i paradiset så kommer de troende inte få höra ord av falskhet. Förbjudet tal. Och här som en Sa'di säger, om de inte ska få höra meningslöst tal, lavo, så är det underförstått att de inte ska få höra förbjudet tal. Eller hur? Det är underförstått, eller min bab aula som man säger. Att det är, vad kan man säga, om du inte hör någonting som är ogillat, då kommer du absolut inte höra någonting som är haram. La ta'thima wa la kidaba, som Allah har sagt. De kommer inte höra lavo, inte lögn och inte ta'thim, syndaktigt tal. Utan illa qilan salaman salam. De kommer bara höra fridfullt, vackert, fint tal, skonat från allting dåligt och ont, yani i paradiset. Och där kommer människorna minnas Allah, yani oavbrutet. Och man nämner här i hadithen, minnas Allah subhanahu wa ta'ala lika enkelt som när man andas. De troende paradiset som du här har som en reflex att andas, kommer de minnas Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Oavbrutet hela tiden. Subhanallah. Och bara tala gott till varandra. Du kommer aldrig behöva vara orolig över att höra någon tala onödigt, yani dåligt eller lugnaktigt. Alhamdulillah. Utan bara sanning och bara vackra, fina ord. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala fiha aynun jariya. Att i paradiset så finns det flödande källor. Det finns flödande källor. Yani en har, finns också floder som vi nämnde innan som flyter på jordens yta. Flyter inte i diken eller i fåror utan flyter på jordens yta utan att rinna bort till höger och vänster. Utan håller sig, mashallah, på sin plats och flyter. Och det finns, som vi nämnde tidigare också, olika sorters drycker i paradiset. Kommer ni ihåg vilka? Namn på några av dryckerna?
Mjölk.
Mjölk, mashallah. Leben. Ja.
Vin, men det är...
Vin som är halal, som man inte blir full av.
Honung.
Honung. Och sista, av de fyra floderna?
Vatten.
Men inröjra är sin som aldrig blir unkel. Och utöver det nämnde vi också källor.
Tesnim.
Och Salsabil, Rahiq al-Maktoum. Mashallah, det finns många olika drycker i Jannah som gärna kommer att vara tillgängliga för de troende. Och så säger Allah, fiha sururum marfu'a. Och där i så finns det upphöjda troner. Och här nämns i tafsir, från vilket de troende kan beskåda allt Allah har skänkt dem. De kommer att få sitta på surur. Och surur är plural av sarir, vilket idag kallas, eller är det arabiska ordet för säng. Men det är inte att de sitter på sängar, utan de sitter på en stora, rymliga, kan man säga, soffor eller troner och liknande. Det här är en innebörden av ordet surur. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då, namn, de kommer då sitta på dessa upphöjda platser mitt emot varandra tillsammans med sina vänner och njuta och kolla ut över allting vad Allah subhanahu wa ta'ala har givit dem. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa akwabum mawdu'a, och framlagda koppar. Yani dessa koppar kommer att vara framlagda. Och här mawdu'a betyder att kopparna är tillgängliga. Det är bara att gå och ta dem eller man kommer att hämta dem till dig. Inte som i dunja där koppen kanske eller tillbringaren är högt uppe, du når den inte, du måste gå och hämta den och så vidare. Utan allting i paradiset är tillgängligt. Kutufu ha daniya, till och med grenarna från träden med frukten om du önskar dem, de kommer till dig. Är ni med? Så att det finns ingenting som är svår tillgängligt i paradiset. La maqtu'a wa la mamnu'a, som Allah säger om frukterna. De kommer aldrig nekas och kommer aldrig heller sina och ta slut. Utan de är alltid tillgängliga och de är alltid, yani man bjuds alltid på dem, subhanallah. Så kopparna med drycker kommer då att vara framlagda och kommer att fyllas på hela tiden. Wa namariqu masufa, och kuddar placerade i rader. Eller kuddar av siden och silken, vackraste broderingarna på, kommer att vara uppradade på personens, yani sitt plats. Och här nämner man också i tafsir, yani tänk på de här orden, kuddarna är uppradade, inte att du har uppradat dem, du har inte lagt dem backen, någon annan har gjort det åt dig, eller hur? Och också som de lärda säger, att om du skulle komma till någon sängliknande plats som har, låt oss säga 100 skönaste kuddarna på jorden, men de ligger lite huller om buller, det skulle vara jätteskönt att sitta där och ligga där, eller hur? Men om du går och ser den här platsen, att de här kuddarna ligger perfekt uppradade, är det inte finare? Är det finare? Och så är det med allting i paradiset, det är maxat. Det är det högsta och bästa du kan tänka dig av allt. Är ni med? Så kuddarna är där, uppradade. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa zarabiyyu mabthutha, och mattor som har bretts ut. Yani vidsträckta mattor utlagda vid varje sitt plats. Yani det, mashallah, överallt är det som vi sa så fint som det kan bli och så vackert man kan önska sig. Och sen så talar Allah subhanahu wa ta'ala om någonting helt annat. Då han säger afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Att ska de inte begrunda hur kamelerna har skapats. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Och på himlarna hur de har rests. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Och på bergen hur de har ställts upp, placerats. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Och på jorden hur den har bretts ut. Den här som de lärda ser påminner Allah subhanahu wa ta'ala förnekarna om några av hans tecken. När ni förnekar domedagen, återuppståndelsen, ja, ni förnekar ni då de under som finns i skapelsen. Och här nämndes hur många? Fyra tecken. Kamelen, bergen, himlen och jorden. Okay? Och det här är tecken som yani araberna på den tiden såg. Och vi kan ju se alla dessa tecken kanske förutom kamelen, men vi ser andra djur. Och han nämner också, de lärde inom tafsir, att dessa tecken, eller tecknet med kamelen, är inte unikt. Att endast kamelen är det vackra, speciella djuret med många tecken. Varje djur har sina tecken. Allting i skapelsen är ett tecken. Okay? Men kamelen nämndes här som ett exempel för att det var det mest frekventa, vanliga djuret hos det folket Koranen uppenbarades till på den tiden. Är ni med? Koranen uppenbarades för araberna på den arabiska halvön. Och det djuret de var i mest behov av och kände mest till, det var kamelen. Så Allah säger till dem, kolla på denna kamel som ni har i ert ägo, som ni färdas med, som ni tar nytta ifrån. Ni kollar på dess skapelse. Tyder inte på att det finns en skapare. Subhanallah. Och om ni bara googlar, ni skriver lite enkelt, yani fakta om kamelen och dess olika sorter. En puckel, två puckel och så vidare. Men det är samma, kan man säga, djurart. Okej? Okay? Att det är subhanallah ajib. Och det vi talade om i förra lektionerna också, hur Allah subhanahu wa ta'ala givit allting dess perfekta proportioner. Allting är skapat på bästa sätt. Och allting är skapat i rätt storlek. Och på rätt plats. Eller hur? Varför har vi inga kameler som springer omkring i svenska skogarna? Varför har de inga älgar som springer omkring i öknen? Men allting är subhanallah perfekt. Och Allah skapade kamelen för öknen. För det klimatet. Bara lite fakta jag läste sådär. Kamelen tål kyla på minus 30 grader upp till över 50 grader värme. För att den finns i vissa områden som Kazakistan och de här länderna där det kan bli jättekallt på vintern, eller hur? Och så att de har kalla tål minus 30 och de fullt fungerande. Ja? Och då har de också en tjock vinterpäls som skyddar dem. Ja? Och sen på sommaren upp till över 50 grader i solen. Och då faller den här pälsen av. Och de har också, de kan anpassa sin kropp, sänka sin kroppsvärme på natten och höja den på dagen. För att förbränna så lite näring som möjligt. Ja? Vad var det mer för någonting? Kamelen är ju anpassad för öknen. Den föds med tjockare hud på magen och på knäna. Eller på här liksom. Så att när den går ner så bränns den inte. Den föds med detta. Inte att den får en härdad hud som du arbetar, du kan få lite hårda händer här. Eller hur? Inte att det blir så, utan den föds så. Allah skapade detta djur på det här sättet. Subhanallah. Dess hovar, dess fötter är anpassade för sanden också. Att den inte ska sjunka ner i sanden. Allah fattar. Och vad händer med? Den kan klara sig 6 månader utan vatten. 6 månader utan vatten. Om den går igen i, den inte anstränger sig för mycket. Och när den väl kommer till vatten kan den dricka vilket vatten som helst. Upp till 150 liter. Det var mindre än 10 minuter till. Och klara sig med det vattnet 6 månader till. Det kan dricka söt vatten, salt vatten, bräckt vatten. Allt vatten. Subhanallah. Och det här vattnet samlas inte i pucken som många tror, utan det samlas i fettvävnaden. I pucken samlas fett. Och det här fettet blir näring till kamelen. Okay? Och kamelen är också unik på det sättet att den kan äta allt i öknen. Det som inget annat djur kan äta i öknen. De här taggväxterna, yani som är helt torra, de får näring från dem. Ja, de kan äta den, deras tunga och läppar är så anpassade att de kan äta taggiga växter. Och dra ut den lilla näring som finns i den och spara den i kroppen. Subhanallah. Utan att ha skada av detta. Och kamelen kan också färdas. Den kan rida lika snabbt som en häst. Ja? Och den kan bära, om jag inte minns fel, mer än 500 kilo. Den i månaden. Ja? Subhanallah. Och den kan färdas i en sandstorm. Yani vad gör den för någonting? Den stänger sina näsborrar. Okej? Kan ändå andas på något sätt. Och den kan stänga sina ögonlock och ögonfransar och ändå se. Och gå igenom samsvaren. Alla dessa tecken, är det inte tecken på att någon har skapat detta djur? Eller var det evolutionen? Hur ahmak, hur dum är man om man tror att det här är evolutionen? Det här kom till från ingenting. Hur kan man tro på någonting så? Det här är skapat. Det är creation. Creative. Det är någonting som är skapat. Det är helt uppenbart. Allah skapade kamelen för öknen, för dess klimat. Det här är tecken för oss människor. Och sen det finns många, många mer tecken. Ni kan själva kolla upp subhanallah. Och det här är bara kamelen. Sen om du kollar på till exempel elefanten, du kollar på andra djur, de har också sina tecken. Men Allah, allting i skapelsen är ett mirakel. Till och med en fluga är ett mirakel egentligen. Hur den är sammanställd, hur den är skapad. Vi människor kan inte skapa en fluga eller mygga. Kan inte skapa en liten loppa. Men i vilka, subhanallah, det tyder på att det finns en skapare. Allting är perfekt i skapelsen, subhanallah. Så Allah säger då här, kolla på hur kamelen, hur den skapats. Och kamelens nytta är inte bara att den är ett färddjur, ett riddjur. Nyttan finns också i att du kan äta den. Du kan använda dess skinn, och du kan äta den, och du kan dricka dess mjölk. Är ni med? Så där har vi också en nytta i kamelen. Men hela djuret är, mashallah, en nytta. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och ska de inte se på himlen hur vi har rest den i sin höjd? Är inte det också ett tecken? Hur Allah azza wa jall upprättat dessa himlar utan pelare som ni kan se. Bilairi amadin taravnaha, som Allah säger. Att han upprättade himlen utan synliga pelare. Den är mashallah. Faller inte över oss. Subhanallah, inte skyddade av den här atmosfären och liknande saker. Allah, det är också saker som vi tar för givet, men det är tecken. Och alla de tecken som finns i himlen. Det här som vi lärt oss idag med oxygen och kväve och vete. Alltså allting är perfekt. Perfekta mått. Är det lite plus eller minus, vi skulle inte kunna leva på jorden. Så ni vet, nu de pratar om Mars och dit och dit, och de säger att det inte är balans och vi kan inte leva där. Men jorden är perfekt balans. Och det är inte bara en sak som krävs för att vi ska kunna ha liv på jorden. Det är hundratals saker. Om en av dem är fel kan vi inte leva på jorden. Men de säger det är slut. Det är Big Bang. Och om det vill vara så envis, var så envis. Men du ljuger för dig själv. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och har de inte sett på bergen hur vi har ställt upp dem? Nusibat, yani stabiliserat bergen på jordens yta. För att den inte ska skaka under dem. Som vi talade om innan. Och sen säger Allah, wa ila al-ardi kayfa sutihat, och på jorden hur den har bretts ut. Att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort jorden brukbar. Vilket vi också talat om tidigare. Att jorden är inte, jag tänker om hela jorden vore som berg. Skulle vi kunna leva på den, bruka den, färdas på den? Nej. Det skulle vara omöjligt. Utan Allah har spridit ut jorden. Den är utspridd. Och den är inte i obalans. Utan den är mashallah perfekt för oss människor att leva på. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Så påminn dem, Muhammad alayhi salatu wassalam, du är endast en påminnare. Lästa alihim bi mosaiter. Du är inte en upplysningsman över dem. Du kan inte tvinga folk att acceptera sanningen. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam att han ska påminna människorna. Ej, väcker näs. Förmana människorna och varna människorna och ge dem glädjande budskap. För vi skickade dig för att kalla mänskligheten till Allah och att påminna människorna. Och du sändes inte som en vakare över människorna. Eller en domare mellan, vad kan man säga. Yani musallit, en person som tvingar på folk saker och ting. Som ska ransaka dem för deras agerande. Utan din uppgift är att förmedla. Och vad som sker efter det är inte ditt fel. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Som Allah har sagt, att du är ingen mästare över dem. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Så påminn med Koranen, den som fruktar min påminnelse. Det här är också en viktig tankeställare till oss som gör profeternas jobb. att vi är inga översittare. Vi är inte någon som kan tvinga folk att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Utan vår uppgift är att förmedla. وَمَا عَلَى رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Allah säger att det åligger inte sändebudet annat än att klargöra, tydliggöra. عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Allah säger att på dig, ja Muhammad, åligger att kalla. Och det är vi som kommer att ransaka eller hålla till svars. Är ni med? Det här är en viktig aspekt när vi kommer till da'wah. Kom ihåg den här qa'idan. Att när man ger da'wah är du ålagd att förmedla budskapet på ett rätt sätt. Förmedla det rätta budskapet på ett rätt sätt. Med vishet, okej? Okay? Och du är inte ålagd att någon ska besvara dig eller acceptera ditt kamp. Förstår ni skillnaden? Du är ålagd att förmedla den korrekta bilden av islam på ett korrekt sätt. Alltså, gör du det, då har du gjort ditt. Om ingen sen vill lyssna på dig, alltså, du har inget klander. Du har inte gjort någonting fel. Klander ligger på dem. Du har inte misslyckats i din da'wah. Du lyckades i din da'wah då du förmedlade budskapet. De misslyckades i att acceptera och vara mottagliga till din da'wah. Är ni med? Så därför, en lyckad da'wah, det är inte bara att man kollar på stora antal, utan en lyckad da'wah är den som är i enlighet med Koranen och Sunnan. Du förmedlar den korrekta bilden och budskapet av islam. Det är den korrekta da'wah. Är ni med? Och därför, det största beviset på detta är att det kommer att komma profeter på domedagen som inte har en enda följare. Inte en enda. Och en annan profet kommer med 2-3 personer. En annan kommer med en liten grupp. Nuh alayhi salatu wasalam, vad säger Allah azza wa jal? فَمَا آمَنُوا مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Att endast ett fåtal människor trodde på honom. Eller de flesta människor förnekade honom. Ska vi säga att dessa profeter misslyckades i sitt kapp? A'udhu billah. Eller hur? Wallahi, de lyckades. Och de förmedlade budskapet på bästa sätt och på rätt sätt. Så inget klander ligger hos dem. Så man mäter inte framgång i en da'wah med att kolla på antalet folk. Följare och folk som accepterar. Självklart är det ett gott tecken. Det är det vi alla vill, att folk ska acceptera och så vidare. Och det är inget fel med det. Men det är inte någon barometer som man mäter med. Vad kan man säga, framgång och misslyckande. Utan i da'wah handlar om att förmedla den korrekta bilden av islam, korrekta kunskapen, på ett korrekt sätt. Och det är också viktigt varför, för det finns de som, kan man säga, har urvattnat sin da'wah, sitt kall. Och manipulerat. De har liksom gjort någon form av islam 2020 da'wah. Som ska passa in och alla ska vara glada. Och vi nämner inte att saker är haram, vi nämner inte att saker är bid'a. Shirk, vi ska inte prata om shirk, vi ska inte splittra muslimerna. Och vi ska inte skrämma vårt folk och bla bla bla. Sånt där, flum da'wah. Ja, vad är det för någonting? Du vill att personen ska säga shahada och sen personen upptäcker dagen efter en sak han inte förstod av islam. Var ärlig, förmedla det korrekta, vackra, fina, perfekta budskapet av islam. Och låt personen, om han är uppriktig, acceptera islam. Eller att förneka islam. Det är inte ditt val. Du är inte lästa alayhim bi mosaitir. Du är inte jabbar, du är inte mosaitir. Du är inte någon person som tvingar folk. La ikraha fi din. Du tvingar inte folk att acceptera tron. Utan alltså, de får själva göra sitt val. Och sen får de stå för sitt val i det kommande livet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i de sista verserna: Illa man tawalla wa kafar. Men den som vänder sig bort och förnekar sanningen. Fayu'adibuhu Allahu al-adab al-akbar. Honom ska Allah straffa med det största straffet. Inna ilayna iyabahum. Därför visso till oss de ska återvända. Thumma inna alayna hisabahum. Och sedan är det förvisso vi som ska kalla dem till räkenskap. Så Allah Azza wa Jalla nämner här att de som vänder sig bort får gärna själva ta konsekvenserna av att straffas i det värsta av straff på domedagen. För de ska tillbaka till Allah. Och det är Allah som på domedagen kommer att döma dem. Och vi avrundar här för idag. Och inshallah ta'ala, nästa lektion är tafsir på surat al-Fajr. Surat al-Fajr, en väldigt vacker sura, också fylld med mashallah många vackra lärdomar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag har två frågor. en är från början av lektionen och andra från nu från slutet. Och det är saker man upplever mycket. Det här med att folk säger, som du sa, kolla inte på personens handling bara. Det här exemplet gav med Khawarij. Sen finns det folk som vänder på det och säger, jag ber inte. Islam syns inte på honom från A till O, varken hans beteende eller något. Men sen han säger, jag är iman i hjärtan. Funkar det?
När det kommer till att inte döma folk på deras, bara på deras handling, betyder inte att vi inte alls kollar på en persons handling. Utan iman återspeglar sig i agerande. Förstår du? Och därför nämner jag hadithen att alla kollar inte på era hjärta, alla kollar inte på ert utseende, alla kollar inte på er status, alla kollar på vad? Vårt hjärta och våra handlingar. Det är det alla kollar på. Så har man iman i hjärtat, så måste det återspeglas i handlingar. Det måste visa sig, måste uppenbara sig, gestalta sig, det måste komma ut i ljuset. För annars är personen falsk och lugnaktig. Är du med? Så jag vill kolla ju på persons yttre. Det är inte så att om en person kommer och friar, han vill gifta sig med din dotter, och han visar en jättedålig bild av islam, jättedålig karaktär, att du säger så här, men jag vet inte om personen är bra eller dålig. Klart, han visar en dålig bild, jag dömer honom som en dålig person. Är du med? Det kan ha konsekvenser. Vi dömer folk på det yttre. Är ni med? Men när det kommer till just det religiösa, att man kollar inte bara på det. Du kollar inte på längden av en persons skägg, du kollar inte på att man har en kamis eller... Nej, det är ett gott tecken, men det är inte allt. Utan tillsammans med detta måste personens aqida vara korrekt. Och personens agerande måste vara korrekt. Det är det vi säger, förstår du? Så att det bara förblindar sig på det yttre utseendet liksom. Du hade någon fråga här från...
Jag hade två, förlåt. Jag ställde den andra också.
Okej. Okay.
Det är samhörande.
Ja.
Man hör mycket folk som... Det här är ju så att profeten sallallahu alaihi wa sallam, Koranen säger till honom, Allah säger till honom, din uppgift är att förmedla budskapet. I varje folk tror det eller inte, det är vi som sköter det, eller hur? Kan det tolkas som att du vet, man ska bara ge en seha, man ska bara ge råd sådär mutlak? Finns ingenting liksom? För många säger, jag har gett en seha, han vill inte lyssna. Malish, hur gav du en seha?
Det är jättebra fråga. När det kommer till att det här med att vi förmedlar och Allah är den som dömer. Jag nämnde väldigt noga, du förmedlar vad som är korrekt och på ett korrekt sätt.
Vad är ett korrekt sätt då?
Likulli maqam i maqam. Varje plats och tid har gärna sitt agerande, förstår du? Det är inte allt som sägs till alla. Om man talar till personen på dess nivå. Om man talar till personen på bästa sätt, förstår du? Du kan inte bara komma arg och skrika på en person. Att du är kafir och du kommer brinna i helvetet, bli muslim. Och så bara gå därifrån och så bara, jag förmedlade islam. Förstår du? Nej, det är noll hikma. Du har inte ens förmedlat det korrekta budskapet av islam. Förstår du?
Mm.
Men de kan säga att du förmedlade. Och så varande honom, men du gjorde helt fel. Förstår du? Så att det handlar om att presentera islam, korrekt islam, på ett korrekt sätt till personen. Och det här kan ibland kräva att man behöver göra det flera gånger. Det är en process ibland. Av att man vissa personer är så, vad kan man säga, så vilse i sitt mörker att de behöver, du pratar med dem flera gånger för att de ska se en gnutta av ljus, förstår du? Så det är inte heller bara, men jag förmedlade sanningen, kallas, utan man måste kämpa med folk. Nuh al-Islam kämpade med folk 950 år. Så att det stämmer mycket bra att man förmedlar den korrekta budskapen på ett rätt sätt. Amen.
Vad är skillnaden mellan tecken och bevis?
Det är en bra fråga. Jag kan inte bara svara. Alltså, det är när jag har översatt på det sättet. Det var Allah nämner i Koranen är ayah. Ayah, alltså tecken, det som vi kallar för mirakel, mu'jizat, som profeterna fick. Det är ayah. Det är det den termen som nämns. Det nämns inte mu'jiza, utan det nämns ayah. Eller tecken. A sign på engelska. Och tecken är ju en form av bevis. Förstår du? Bevis kan ju vara hujja, burhan, dalil. Så att det finns säkert skillnader på dem, men jag kommer inte på någonting just nu. Josef?
Du sa det här med att Jesus sa om han levde på fördelstiden, han skulle skrida mot honom. Får man idag gå till exempel så här, där det finns muslimska länder där polisstyrkan strider mot Khawarij som försöker ta över landet? Får man...
Lyssna, när det kommer till att strida mot Khawarij så är striden mot dem på två olika sätt. Toba liman qatalahum och qataluhum. Yani, strida mot dem är först och främst med kunskap för att dementera och yani, förkrossa deras sjuka ideologi. Och sen är det att strida mot dem fysiskt. Och det här att strida mot dem fysiskt, det är ju för folk som sitter i auktoritet. Det är ju inte för dig och mig att säga nu ska jag gå och kriga mot Khawarij, förstår du, bara sådär. Utan det där är ju liksom en rättsstat. Då du har ett fungerande rättssystem, då är det liksom regeringen, säkerhetspolisen och militären och så vidare som krigar mot dem, förstår du. Och det är också viktigt att man hör ibland i många muslimska länder att de fängslar vissa ulema. Och många av dessa så kallade ulema tillhör ett Khawarij. Och så skriver folk på Facebook befria fulan och fulan, och dessa orättvisa ledare fängslar de lärda. Bara sådär. Det låter jättedåligt. De fängslar de lärda. Det låter jättesjukt, eller hur? Men fängsla Khawarij. Och profeten sallam, han sa inte fängsla dem. Han sa strid mot dem. Döda dem. Alltså avrätta dem. Så att man måste också vara rättvis. Och det är också grejen om du var ledare för ett land och någon kommer och säger revolt och du är kafir och du... Ja, skulle du bara låta honom vara? Och sen han får med sig folk, han börjar fixa vapen och han pratar om att göra uppror. Men vi ska låta honom vara. Det är också fel, förstår du? Så att Khawarij ideologi ska motarbetas på alla möjliga sätt. Men om du kan strida mot dem, det måste ju vara så genom att du då ansluter dig till någon som för en legitim kamp mot dem, förstår du? Vi har aldrig så här, allt som handlar om lag och ordning är ju inte individuellt, utan det är ju, islam har ett rättssystem där man har en rättsapparat, en stat, och har en domare, domstol och så vidare. Hänger du med? Varje person har inte en egen domare, bödel och går och tar lagen i egna händer. Det där finns inte i islam. Det är ingen fold av islam. Ingen sån här kalabalik religion. Det är struktur, lag och ordning. Ordning och reda.
Jag tror han menar, får vi gå och joina någon som krigar mot Khawarij idag?
Men får du det? Om du åker ner till ett land, då kommer du säga, vem är du? Du är inte medborgare i vårt land. Du får inte ens vara med i våra armé, förstår du? Men om, om det skulle vara möjligt, så varför inte?
Men måste man inte då stå för det andra grejen och de stoppar? Hänger du med?
Den frågan talar inte jag om. Jag talar om att om det är en kamp, en legitim kamp mot Khawarij som är korrekt, då får du självklart stödja den här kampen. En fråga som har kommit här på internet som inte alls har med saken att göra. När det kommer till Isha-bönen nu på sommaren, får man följa andra bönetabeller? Grejen är att om du kollar på islam.nu, e-böcker, klargörande kring bönetiderna, så står det där klart och tydligt att efter 24 april, i alla fall i Stockholm, så finns det inga tydliga tecken för Isha. Och då är det tillåtet att gå tillbaka till att uppskatta tiden för Isha. Alltså det röda ljuset försvinner inte bakom horisonten fram till Fajr. Så Isha går tekniskt sett inte in från den 24 april till någon gång i augusti. Och då går man tillbaka till ett taqdir, yani att uppskatta tiden. Och då uppskattar man enligt vissa lärda efter närmaste stad där det finns solnedgång. Eller solskymning, astronomisk skymning. Och det är då en och en halv timme ungefär efter Maghrib. Vilket är vad de andra tabellerna oftast nämner. Så det är tillåtet att be eller Isha en och en halv timme eller en timme och 20 minuter efter El Maghrib. Okay? Och då kommer en följdfråga här. Får man då slå ihop Maghrib och Isha? Grunden är nej. Du ska be Isha en och en halv timme efter Maghrib. Eller två timmar efter Maghrib. Får man slå ihop dem bara vid undantag? Grunden är att du inte slår ihop dem, för du är bofast i din stad. Och när man är bofast så ber man varje bön på sin tid. Men vissa lärare har sagt att det finns en enorm mashaqqa, en stor svårighet, påtaglig svårighet i att vara vaken och invänta Isha, som kommer att påverka, eller ha andra negativa konsekvenser, så får du slå ihop den. Som till exempel att en person kanske då måste vara vaken till 12 för att be Isha, och sen vakna strax innan 2 för att be Fajr, och sen vakna 4 för att gå upp till jobbet. den här personen har ju en sum. Och så vidare. Då kan det vara tillåtet för personen att be Maghrib och Isha på Maghribstid och sen gå och sova. Är ni med? Inte att han ber Maghrib och Isha och sitter uppe och kollar på Netflix. Det finns ingen sån fetwa. Utan det handlar om att du gör det vid yani, exceptionella undantag. När det behövs. Är ni med? Får man slå ihop den? Om det finns en stor mashappa. Ibland det kan vara någon som är mamma som har svärdbarn och orkar inte vara uppe och är helt slut. Slå ihop bönen den dagen och gå så. Det är tillåtet. Men det blir också fel om man gör som vissa moskéer här, att de slår ihop bönen hela sommaren. Utan orsak. Och sen när de vaknar. Vissa vaknar till fajr till och med. Det är fel. Du ska be bönen på dess tid. Säg.
Räknas orsak regnet här i Sverige också.
Ja.
Regnet. Kan man slå ihop bönen när det regnar ute här i Sverige också?
Att slå ihop bönen när det regnar handlar ju om moskén. Förr i tiden, du gick till moskén, du skulle be till exempel dhuhr. Och det började spöa regna. Jättemycket. Du vet, i vissa länder det kommer som det regn som floder på väg. Då säger imamen, ingen av oss ska komma tillbaka till Asr. Vi ber nu Asr. Är du med? För att det regnar så mycket. Eller, det börjar regna efter dhuhr, folk har gått hem. Och då säger han, be hemma. Okej? Okay? Eller det regnar jättemycket vid dhuhr, så han säger slå ihop bönen, dhuhr, asr, belen hemma, till exempel. Någonting sånt kan vara tillåtet. Om det finns ett behov av att slå ihop bönen för många. Det finns en svårighet i att vara vaken eller invänta nästa bön. Det finns en nytta med att slå ihop bönen.
Om man har sanddrömmar, vad kan man ta på
så kallade déjà vu, eller?
Nej, inte déjà vu. Faktiska drömmar du har på natten som händer nästa dag.
Det är det som är déjà vu.
Déjà vu är väl mer att man känner att man har upplevt det.
Vaket tillstånd.
Nej, men det är inte vaket. Jag har snackat om vaket tillstånd.
Nej, jag tror déjà vu kan vara båda. Alla kul i halv. Déjà vu är ingen islamisk term. Det är en term som vi rättar oss efter. Har du varit inne på Bushra.se? Okay. Sanddrömmar är från Allah och sanddrömmar kan ju vara som den nämns på hemsidan en glädjande nyhet om något som kommer ske. Det kan vara en tröst i svåra tider, det kan vara en varning för något som kommer att ske, en förberedelse på en motgång eller liknande. Och sanddrömmar är att få olika slag, antingen så sker exakt vad du har sett, du ser någonting, exakt den saken händer i vakna livet. Okej? Okay? Den drömmen behöver inte tolkas, utan du såg vad som skulle hända. Den andra kategorin är att det du ser liknelse, symbol, som behöver tolkas. Du ser någonting, du ser dig själv med långa vita kläder, skinande ansikte, gå i en park, eller gå på en rak väg. Alltså det är ett jättepositivt tecken på att du själv har en stark iman, du följer Koranen och Sunna och så vidare. Så det där behöver man tolka. Är du med? Och det är det som Bushra.se handlar om. Det handlar om tydning. De andra drömmarna behöver inte tydas. Utan som i Surat Yusuf, den ena mannen drömde att han skulle servera vin. Och han blev friad från fängelse. Han blev en tjänsteperson på slottet och serverade vin. Det var ingenting som behövde tolkas. Det blev exakt som han såg i drömmen. Det är möjligt att precis. Sen vad det betyder, som jag sa, det kan vara en varning, det kan vara en taktisk ställare, det kan vara en förberedelse och så vidare.
Så. Det fanns en dröm om jag drömde, det var människor i elden som skrek mot mig. Alltså det var som en skelett och sa att du måste börja be. Annars kommer du också hamna i samma sits som vi är just nu.
Var det länge sedan? Eller?
Det var jättelänge innan jag började praktisera.
Ja, det är ett exempel på en riktig tankeställare. Broden drömde innan han praktiserade islam. Om folk som skrek från en eld med sönderbränd hud att du måste börja be, annars kommer du hamna där vi är nu. Ja, det är en tankeställare. Och liknande hände i Abdullah bin Umar. Att han, två änglar tog honom över helvetet. Han fick se helvetet. Inte för att han förtjänade helvetet, men han fick se helvetet. Och efter det, han började be nattbönen varenda natt och Han blev bättre muslim alltså. Han var redan mashallah tipptoppen. Då mashallah han la i 50 växer. Förstår du? Alex. Ja, Omar.
Du vet gällande drömmar. Vad heter det? Jag har fått för mig att man kan lära sig drömtydning till en viss grad. Men sen man är, alltså man har fått det som en gåva av Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan tyda alltså, ordentligt. Men vad heter det? Vart är gränsen? Hur vet man att man kan tyda drömmar man får den här gåvan?
Jättebra fråga det här med drömtydning. Det finns, de där har diskuterat, är det en, vad kan man säga, inspirationskunskap, en gåva från Allah, eller är det en inlärningskunskap? Och det korrekta är att det faktiskt är båda. Allah nämner om Josef a.s. och säger Allah azza wa jal, وَعَلِّمُكَ تَعْوِيلَ الْأَحَدِيثِ. Han skulle lära honom då, drömtydning. Men det kan också vara genom inlärning, som de lärda har nämnt i hadithena. Profeten a.s. brukade efter fajr vända sig och fråga sahaba, vem av er har sett en dröm? Och om någon sa ja och berättade drömmen, så brukade han tolka den. Och då säger de lärda inom tafsir på hadithen, för att lära sahaba hur man tolkar drömmen. Är du med? Så att det går att lära sig. Och Ibn Kathir nämner också att de brukade på i sina studier i Damaskus lära sig drömtydning. Det var en av de många kunskaper de lärde sig. Så det var en kunskap som lärdes ut. Och om det inte vore en kunskap som lärdes ut, så skulle man inte ha skrivit böcker ännu. Vad saker betyder. Då skulle alla dessa böcker vara helt onödiga. Så drömtydning går att lära sig. Men det är en djup kunskap. Det är en svår kunskap. Och till och med den kände imamen Ibn Sirin, det nämns att han tolkade inte alla drömmar. Majoriteten av drömmar tolkade inte han ens. Han sa Allah och Allah. Förstår du? Det var Ibn Sirin. Så att jag känner också samma sak. Folk skickar jättemycket frågor till bushia.se. Folk frågar mig. Alltså det är, jag är glad om jag kan svara på en av 20 drömmar. Förstår du? Vad de betyder. Och när jag läser vissa böcker hur de lärde att tolka drömmar, jag säger wow, hur kommer han fram till det liksom? Så att det är ingen enkel kunskap. Man ska vara ödmjuk. Säg Allah wa alam och fråga folk som vet. Försöka kolla upp det i böcker och så vidare. Men det går att lära sig. Som all kunskap är som går att lära sig. Jalla, vi avrundar för idag. Assalam alaikum.
Jag hade en fråga som samma sak. Vad heter det? Den här drömmen som man kan lära sig drömtydning. Visst är det till en viss grad, eller? Sen det visar man att de är begåvade av Allah. Är det visar den, alltså, de har fått det av Allah. Stämmer det, eller?
Alltså, grejen är att jag tror att det går att lära sig alla nivåer. Varför? För att kunskapen om drömtydning finns kvar till god dag. Och man ska, man har fått en sandrum, berätta det för någon som kan tolka det. Så det betyder att det måste alltid finnas någon som kan tolka det. Och den personen måste Allah ha lärt.
Genom böcker då, eller så?
Genom böcker. Men som Ibn Qayyim nämner om vissa lärare. Att man lär sig drömtydning genom Koranen och Sunna. Och arabiska språket och poesi och så vidare. Det finns de här källorna till liknelser och så vidare. De här källorna. Så att en person, ju mer insikt du har i Koranen, ju mer kommer du kunna tolka en dröm. Ju mer förståelse du har av haditha, ju mer kommer du kunna tolka en dröm. Så det är där kunskapen börjar. Jag har svårt att se en person som är jahil, man kan varken Koran eller sunna och ska tolka drömmar. Förstår du? Utan alla liknelser, alla nämner i drömmen är ju grunden till liknelserna i Koranen. Är grunden till liknelserna i drömmen. Och samma sak i sunna. Så att det går att lära sig. Men sen kan det alltid finnas att någonting är svårt för till och med dig, förstår du? Men det går att lära sig.
De här kom bara från Saudi universitet.
Vilka
universitet? Det står precis här.